8. Passa upp på Elida. Med sin guldpräglade lädermapp under armen höll sig Tarna nära tornets kärna när hon tog sig upp mot Elidas svit, trots att det innebar att hon måste använda vad som kändes som en ändlös rad trappor. Två gånger befann sig dessa trappor inte där hon mindes dem. Men så länge hon bara fortsatte uppåt skulle hon så småningom nå sitt mål. Istället för korridorernas lätta lutning. I trapporna mötte hon ingen utom en och annan tjänare i livré som neg eller bugade sig innan de skyndade vidare. I båda de korridorer som vred sig i spiral upp genom tornet skulle hon passera ingångarna till ajarnas avdelningar och kanske träffa på andra systrar. Väktarinnans ståla gav henne rätt att gå in i alla ajans avdelningar. Men hon undvek alla, utom rödas, när inte plikten krävde annat. I sällskap med andra systrar var hon alldeles för medveten om att den smala stålan var röd. Alldeles för medveten om de heta blickar som betraktade henne ur kalla ansikten. Det gjorde henne inte nervös. Det fanns inte mycket som kunde bringa henne ur balans. Och hon tog tornets föränderliga inre med fattning. Men likväl. Visserligen trodde hon inte att det blivit så illa att någon skulle angripa väktarinnan. Men hon tog inga risker. Vad Elida än trodde skulle det krävas en lång och hård kamp för att vända på situationen igen. Och ett angrepp på krönikornas väktarinna skulle mycket väl kunna göra det omöjligt. Eftersom hon slapp hålla uppsikt hela tiden kunde hon dessutom tänka över Peveras oroande fråga. En som hon inte hade tänkt på förrän hon föreslagit att man skulle binda ashamanerna till sig. Vem i röda Aja kunde man egentligen anförtro en sådan uppgift? Genom att jaga män som kunde leda kraften kom röda systrar att betrakta alla män med misstänksamhet. Och åtskilliga hatade dem. En bror eller far som var kvar i livet kunde mycket väl slippa undan detta hat. Liksom en favoritkusin eller farbror. Men när de försvann tog de all sådan tillgivenhet med sig i graven. Och all tillit. Och det fanns en annan fråga som hade med tillit att göra. Att en röd syster skulle binda någon man alls till sig bröt mot seder lika starka som någon lag. Även med Tsutamas välsignelse måste de ställa sig frågan vilka som kunde tänkas springa till Elida när man började tala om att ta ashamaner som väktare. När hon kom fram till Elidas svit, bara två våningar under tornets topp, hade hon strukit tre namn från den lista på möjliga kandidater som hon hade i huvudet. Efter nästan två veckor innehöll listan på sådana som hon kunde vara helt säker på fortfarande bara ett enda namn. Och den kvinnan var otänkbar för uppgiften. Elida var i sin salong där möblerna var översållade av guld och elfenbensinläggningar. Och den stora mönstrade mattan på golvet var en av den tairenska vävkonstens mest utsökta skapelser. Hon satt på en stol med lågt ryggstöd framför marmorhärden och läppjade på en bägare vin tillsammans med Meidani. Den tidiga timmen till trots kom det inte som någon överraskning att se Meidani här. Den grå systern dinerade med Elida de flesta kvällar och var ofta inbjuden på visit under dagarna. Elida, vars sexfärgade randiga ståla var så bred att den täckte axlarna, betraktade den andra längre kvinnan över kanten på kristallbägaren som hon hade i handen. Hon liknade en mörkögd örn som betraktade en mus med stora blå ögon. Meidani, som hade örhängen och ett brett, åtsittande halsband med smaragder på sig, verkade mycket medveten om denna granskning. Det fanns ett leende på hennes fylliga läppar, men det såg ängsligt ut. Den hand som hon inte höll sin bägare med var hela tiden i rörelse. En rörde hon vid smaragdkammen hon bar ovanför vänstra örat. En klappade hon sig på håret eller skylde barmen som till stor del blottades av den åtsittande silvergrå sidenklänningen. Hennes barm var ingalunda orimligt stor, men hon var så slank att det såg ut som om den kunde hoppa ut ur urringningen. Kvinnan var klädd för en bal eller för att förföra någon. Morgonens rapporter är klara, moder, sa Tärna med en lätt bugning. Ljus, det kändes som om hon hade trängt sig på ett älskande par. Tar du illa upp om jag ber dig lämna oss, Meidani? Till och med det leende som Elaida gav den blonda kvinnan tillhörde ett rovdjur. Naturligtvis inte, moder. Meidani ställde ifrån sig bägaren på det lilla bordet bredvid hennes stol, for upp på fötter och neg så att klänningen nästan skälpte ut bysten. Naturligtvis inte. Sen kilade hon ut, storögd och flämtande. När dörren stängdes bakom henne skrattade Elaida. Vi var kuddkamrater som noviser, sa hon samtidigt som hon ställde sig upp. Och jag tror att kvinnan vill förnya den bekantskapen. Jag kanske låter henne göra det. Måhända försäger hon sig mer i sängen än hon gjort hittills. Vilket sanningen att säga är inte alls. Hon klev bort till det närmaste fönstret och ställde sig för att blicka ut över platsen där hennes fantastiska palats skulle resa sig för att höja sig över självaste tornet. Så småningom. Om det gick att övertala systrarna att börja arbeta på det igen. Det kraftiga regnet som hade börjat under natten föll fortfarande. Och det verkade osannolikt att hon skulle kunna se någonting av palatsets grund, vilket var det enda som var färdigt. Ta vin om du så önskar. Törna lyckades med en kraftansträngning hålla god min. Kuddkamrater var vanligt bland noviser och antagna. Men det var någonting som hörde ungdomen till och inte passade vuxna kvinnor. Vilket var en åsikt som sannoliken inte alla systrar delade. Galina hade blivit mycket förvånad när Törna vägrade besvara hennes inviter sedan hon fått sin sjal. Själv fann hon män mycket mer tilldragande än kvinnor. Förvisso verkade de flesta rädda för Eichedair, särskilt om de fick veta att man tillhörde röda Aja. Men under årens lopp hade hon träffat på ett antal som inte var det. Det låter underligt, moder, sa hon och la ner lädermappen på samma lilla bord där det stod en utsirad guldbricka med en vinkaraff och bägare i kristall. Hon verkar vara rädd för er. Hon fyllde en bägare och luktade på vinet innan hon smuttade på det. Bevaringsvävarna verkade hålla, för närvarande. Till sist hade Elaida gått med på att åtminstone den väven måste delas med andra systrar. Nästan som om hon visste att ni vet att hon är en spion. Självfallet är hon rädd för mig. Elaidas röst dröp av sarkasm. Men sen blev den hård som sten. Jag vill att hon ska vara rädd. Jag tänker köra henne genom mangeln. När jag väl låter prygla henne kommer hon att binda sig själv i spöställningen om jag befaller det. Om hon visste att jag vet, Törna, så skulle hon fly istället för att servera sig själv på ett fat. Utan att ta blicken från regnet läppjade Elaida på sitt vin. Har du några nyheter om de andra? Nej, moder. Om jag fick upplysa företrädarna om skälet till att de hålls under bevakning. Nej, fräste Elaida och snodde runt så att de stod öga mot öga. Hennes klänning var så översållad av siliga röda slingor att broderierna nästan dolde det gråa sidenet under. Törna hade antytt att det kanske skulle vara lättare att föra ajarna samman igen om hon inte stoltserade så med sin forna aja. Hon hade formulerat sig mer diplomatiskt, men det var vad hon hade menat. Men Elaidas reaktion hade varit ett sånt raseriutbrott att hon inte tagit upp ämnet igen sedan dess. Tänk om några av företrädarna samarbetar med dem. Det skulle inte förvåna mig. Deras befängda samtal vid bron fortsätter trots mina order. Nej, det skulle sannerligen inte förvåna mig. Törna böjde huvudet över sin bägare. Det som inte gick att förändra fick man godta. Elida vägrade att inse att om ajarna inte lydde hennes befallning om att samtalen skulle avbrytas, så var det osannolikt att de skulle spionera på sina egna systrar utan att få veta varför. Men att tala om detta skulle bara leda till ännu en vredgad harang. Elida glodde på henne som för att försäkra sig om att hon inte skulle säga emot. Kvinnan verkade hårdare än någonsin. Och skörare. Det är synd att upproret i Terrabon misslyckades, sa hon till sist. Men det finns väl ingenting att göra åt det. Inte desto mindre återkom hon till det med jämna mellanrum sedan nyheten kommit om att Shonshen åter försökte få grepp om landet. Hon var inte så resignerad som hon låtsades. Jag vill höra lite goda nyheter, Törna. Har du hört någonting om sigillen på den svartes fängelse? Vi måste se till att inga fler bryts. Som om Törna inte visste det redan. Ingenting i ajarnas rapporter, moder. Och en sån sak tror jag inte att de skulle undanhålla er. De sista orden önskade hon att hon kunnat svälja igen så snart de lämnat hennes läppar. Elida grymtade. Ajarna vidarebefordrade bara rännilar av vad deras kunskapare meddelade dem. Vilket väckte stor harm hos Elida. Hennes egna kunskapare var koncentrerade till Andor. Hur går arbetet vid hamnarna? Sakta, moder. Sedan handeln kvävts hade staden börjat hungra. Snart skulle den svälta om man inte lyckades öppna hamnmynningarna. Inte ens att hugga bort den oförändrade delen av kedjan över södra hamnens mynning hade visat sig räcka för att släppa in så många skepp att man kunde förse Tarvalon med föda. När Törna väl lyckats övertyga henne om att det var nödvändigt hade Elida befallit att man skulle rasera kedjetornen så att man kunde avlägsna de väldiga stycken av Quendilar som kedjorna förvandlats till. Kedjetornen var emellertid precis som stadsmurarna byggda och förstärkta med kraften. Och endast med kraften kunde man riva dem. Det var långt ifrån någon enkel uppgift. De som en gång byggt dem hade gjort ett gott arbete. Och de formler som skyddade tornen hade uppenbarligen inte försvagats det minsta. För närvarande är det röda systrar som gör det mesta arbetet. Då och då kommer det systrar från andra ajan, men bara ett fåtal. Fast det kommer nog att förändras snart. De visste hur nödvändigt arbetet var, hur illa de än må tycka om det. Ingen syster kunde uppskatta den sortens grovarbete. Och de röda knotade sannerligen så att det räckte. Men framförallt hade befallningen kommit från Elida. Vilket numera alltid ledde till att systrarna drog benen efter sig. Elida andades tungt. Sen tog hon en lång klunk vin. Hon verkade behöva det. Hon höll så hårt om bägaren att senorna på handryggen stod ut. Och hon kom klivande över den mönstrade mattan som om hon tänkte slå till Törna. De trotsar mig igen. Igen. De ska lyda mig, Törna. De ska lyda mig. Skriv ut en befallning och sätt upp den i alla ajans avdelningar så snart jag har undertecknat den och satt mitt sigill på den. Hon stannade inte förrän hon nästan stod näsa mot näsa med Törna och stirrade på henne med mörka ögon som glittrade som en korps. Företrädarna för den aja som inte skickar en rättvis andel systrar för att arbeta med kedjetornen ska dagligen gå till Silviana för botgöring, tills saken är tillrättad. Dagligen. Och företrädarna för varje aja som skickar systrar till dessa förhandlingar ska göra samma sak. Skriv ut det så att jag kan skriva under. Törna tog ett djupt andetag. Botgöring skulle kanske fungera, kanske inte, beroende på hur företrädarna var funtade, liksom ajarnas överhuvuden. Hon trodde inte att det var riktigt så illa att de helt skulle vägra att ta emot botgöring, vilket utan tvekan skulle vara slutet för Elaida och kanske för tornet också. Men att sätta upp en sån befallning på allmän plats och på så vis beröva företrädarna alla möjligheter att bibehålla sin värdighet var fel sätt att gå tillväga. Sanningen att säga var det kanske det absolut sämsta sättet. Om jag får föreslå, började hon så finkänsligt hon kunde. Hon hade aldrig varit känd för sin finkänslighet. Det får du inte, avbröt Elaida henne barskt. Hon tömde bägaren med ännu en djup klunk och skred över golvet för att fylla på den. Hon hade börjat dricka alldeles för mycket. En gång hade Törna till och med sett henne drucken. Hur går det för Silviana med flickan Alver? Frågade hon medan hon hällde upp. Egwen tillbringar nästan hälften av varje dag i Silvianas ämbetsrum, moder. Hon var noga med att säga det med neutral ton. Det här var första gången Elaida hade frågat om den unga kvinnan sedan tillfångatagandet 9 dagar tidigare. Så mycket. Jag vill att hon ska foga sig efter tornets vilja, inte att hon ska knäckas. Jag betvivlar att hon kommer att knäckas, moder. Det kommer Silviana att se till. Och så var det flickan själv. Men det tänkte hon inte tala om för Elaida. Törna hade blivit utskälld tillräckligt många gånger redan. Hon hade lärt sig att undvika ämnen som bara ledde till skäll. Råd och förslag som hon aldrig gav var inte mer meningslösa än råd och förslag som aldrig togs emot. Och Elaida brukade inte lyssna på vare sig det ena eller det andra. Egwen är envis, men hon ger väl med sig snart. Det måste hon. När Galina hade pryglat Törnas blockering ur henne hade hon inte ansträngt sig en tiondel så mycket som Silviana gjorde med Egwen. Snart måste flickan ge efter. Utmärkt, muttrade Elaida. Utmärkt. Hon tittade på Törna över axeln med fullständigt lugn uppsyn. Ögonen glittrade emellertid fortfarande. Sätt upp hennes namn på tjänstgöringslistan över de som ska passa upp på mig. Förresten, se till att hon passar upp på mig ikväll. Hon kan servera mig och mig Dan i kvällsvard. Det ska bli som ni befaller, moder. Det verkade som om ännu ett besök hos novisföreståndarinnan var oundvikligt. Men Egwen skulle säkert dra på sig lika många sådana, även om hon aldrig kom i närheten av Elaida. Och nu till dina rapporter, Törna. Elaida satte sig igen och lade ena benet över det andra. Törna ställde tillbaka den nästan fulla bägaren på brickan, tog upp sin mapp och satte sig på samma stol som Meidani hade använt. Det verkar som om de omgjorda bevaringsvävarna håller råttorna borta från tornet, moder. Hur länge var en annan fråga. Hon kontrollerade själv dessa vävar varje dag. Men man har sett både korpar och kråkor inne på tornområdet. Så murarnas skyddsvävar måste vara... Middagssolen kastade ljusfläckar på marken genom de höga trädens lövverk. Det var mest ek, läderbladsträd och tupelo, uppblandat med en och annan poppel och kraftiga tallar. Tydligen hade en storm dragit fram här några år tidigare, för här och där låg det vindfällda träd. Alla åt i stort sett samma håll. De utgjorde bra sittplatser om man bara tog fram yxan och högg bort lite grenar. Den glesa undervegetationen gav god sikt åt alla håll. Och inte långt bort pålade en liten klar bäck över de mossiga stenarna. Det skulle ha varit en bra plats att slå läger på om inte Mert hade varit fast besluten att i rygga lägga så många mil som möjligt varje dag. men den var precis lika bra om man ville äta och låta hästarna vila. Damona-bergen låg fortfarande minst 300 milsteg österut och han tänkte vara där inom en vecka. Vernin sa att han kände till ett bra smugglarpass. Bara via hörsägen förstås, någonting han hade råkat höra av en händelse. Men han visste precis vägen dit. Och två dagar efter det skulle de vara i Marandi. Mycket säkrare än att försöka ta sig norrut till Andor eller söderut till Ilian. Åt båda hållen skulle det vara längre till tryggheten och risken att träffa på Sjonsen skulle bli större. Mert gnagde det sista köttet från bakbenet av en kanin och slängde benet på marken. Den nästan skallige Lopin störtade fram, häpet strykande sig över skägget för att plocka upp det och lägga det i den grop som han och Nerim hade grävt i den lövtäckta marken, trots att det skulle komma djur och gräva upp den igen en halvtimme efter att de gett sig av därifrån. Mert gjorde en ansats att torka händerna på byxorna, men då fick han en mycket direkt blick från Chuan som satt på andra sidan lägerelden och åt på ett orrben. Hon vickade med den fria handens fingrar åt Chilusia som hade satt i sig halva orren själv. Den storbystade kvinnan svarade inte, men hon fnös ljudligt. Matt såg Chuan i ögonen och torkade målmedvetet händerna på byxorna. Han kunde ha gått bort till bäcken där Aishidena just tvättade händerna. Men när de väl kom fram till Marandi skulle ändå allas kläder vara smutsiga. När en kvinna envisades med att kalla en för leksak var det dessutom naturligt att gripa varje tillfälle att visa att man inte var någon leksak. Hon skakade på huvudet och vickade på fingrarna igen. Den här gången skrattade Chilusia och Matt kände hur det hettade i kinderna. Han kunde föreställa sig två eller tre saker som hon kunde tänkas ha sagt. Och ingen av dem skulle han ha velat höra. Chitel, som satt på änden av samma stock som han, såg till att han fick höra några av dem ändå. Den överenskommelse som han hade ingått med den forna Aishidén hade inte förändrat hennes förhållningssätt mot honom det minsta. Hon sa kanske att män är grisar, mumlade hon, utan att lyfta blicken från sin sybåge. Eller bara att du är en. Hennes grå ridklänning hade hög halslinning. Men hon hade fortfarande på sig det åtsittande silverhalsbandet där bröllopskniven hängde. Hon kanske sa att du är en lortig bondtölp med smuts i öronen och hö i håret. Eller så kanske hon sa, jag tror att jag förstår ungefär vart du vill komma, sa han sammanbitet. Chuan fnittrade, men i nästa stund hade hon på sig sin bödelsmin igen, kall och sträng. Han tog fram pipan med silverskaft och tobakspungen av getskinn ur rockfickan, stoppade den och lyfte på locket till lådan med eldstickor vid sina fötter. Han var fascinerad av hur elden bara blossade upp och först skvätte åt alla håll när han drog en eldstickas klumpformade rödvita huvud mot den sträva sidan på asken. Han väntade tills lågan brunnit undan från huvudet innan han tände pipan med stickan. Det hade räckt att dra i sig smaken och lukten av svavel en gång. Han släppte den brinnande stickan och mosade den ordentligt med klacken. Myllan var fortfarande fuktig efter det senaste regnet, men han tänkte inte riskera någon skogsbrand. I Chufloden kom det män från flera mils omkrets för att släcka när skogen tog eld. Men ibland kunde flera hundra marscher brinna upp ändå. Slösa inte på eldstickorna, sa Aludra, som hade lyft blicken från ett litet stenbräde som balanserade på en stock i närheten. Thom strök sig över de långa vita mustascherna och fortsatte att begrunda den rutmönstrade spelplanen. Han förlorade sällan i sten, men hon hade lyckats vinna mot honom i två partier sedan de lämnade föreställningen. Visserligen bara två partier av ett dussin eller fler, Men Thom var försiktig med alla som lyckades slå honom ens en gång. Hon strök tillbaka de pärlprydda flätorna över axlarna. Jag måste vara på samma plats i 2 dagar för att kunna göra fler. Men lyckas visst alltid skapa arbete åt kvinnor. Märt bolmade på sin pipa. Om inte belåtet så i varje fall med ett visst nöje. Kvinnor. En fröjd att se på. Och en fröjd att umgås med. När de inte hittade på något nytt sätt att gnida salt i såren på någon stackars kar. Det man vann på gungorna förlorade man på karusellerna. Så sant som det var sagt. De flesta i sällskapet hade slutat äta. Merparten av 2 orrar och 1 kanin var allt som fanns kvar på spetten över elden. Men de skulle de lägga linnedukar om och ta med. För all del hade jakten varit god under förmiddagens ritt. Men det var inte alls säkert att eftermiddagen skulle ge lika god utdelning. Och tunnbröd och bönor var inte mycket till kvällsvart. De som var färdiga satt och vilade sig, eller vad beträffade rödarmarna, tittade till de drygt 60 packhästarna som stod med fotklamp i 4 rader. Det hade varit dyrt att köpa så många hästar i Madeirin, men Luca hade själv skyndat in i staden för att sköta prutandet när han fått höra om köpmannen som dräpts på gatan. Han hade nästan men inte riktigt, varit beredd att ge dem av sina egna lastdjur för att bli kvitt Märt. Många av hästarna bar på Aludras förråd och utrustning. Det hade slutat med att Luca fick större delen av Märts guld som betalning för det ena och det andra. Märt hade stuckit åt Peter och Clarin en trind börs också, men det var för vänskaps skull, så att de inte skulle behöva vänta så länge på att kunna köpa sitt värdshus. Kvar i hans sadelväskor fanns emellertid gott och väl så att det räckte för färden till Marandi. Och om han ville fylla på förråden behövde han bara leta upp ett skänkrum där man spelade tärning. Leilwin, som bar ett krökt svärd i en bred läderrem som löpte på snedden över hennes bröst. Och Domon, med ett kort svärd vid ena sidan och en mässingsbeslagen knölpåk vid andra, satt på ytterligare en annan stock i närheten och småpratade med Julian och Amathera. Leilwin, han hade slutligen funnits i att det var det enda namn hon tänkte acceptera, var noga med att visa att hon varken undvek Chewon och Chelusia eller sänkte blicken när de träffades. Men det syntes att hon måste stålsätta sig för att gå i land med det. Julian hade vikt upp ärmarna på sin svarta rock, ett tecken på att han tyckte att han befann sig bland vänner, eller åtminstone folk han kunde lita på. Den forna panarken av Terrabon höll fortfarande hårt om tjuvjägarens arm, men hon hajade knappt till längre när hon såg Leilwin i de skarpa blå ögonen. Sanningen var att hon ofta betraktade den andra kvinnan med någonting som närmast såg ut att vara vördnad. Noel brydde sig inte om vätan utan satt med benen i kors på marken och spelade orm och räv med Oliver, medan han hittade på skrönor om länderna bortom Eilöknen. Nu handlade det om någon stor kuststad som besökare inte fick lämna annat än med skepp. Och som invånarna inte fick lämna alls. Märt önskade att de kunnat spela något annat spel. Varje gång de tog fram det röda tygstycket med dess spindelnät av svarta streck blev han påmind om sitt löfte till Thom. Påmind om de fördömda Eilfin som på något sätt fanns inne i hans huvud. Och kanske de förbannade Elfin också. Aesedena kom upp från bäcken och Jolene stannade för att prata med Fenn och Blerick. Bethamin och Sera, som kommit traskande efter, tvekade tills den gröna gjorde en gest. Då gick de och ställde sig bakom stocken som Teslin och Edesina satt sig på. De båda systrarna satt så långt isär som det gick och med ohuggna grenar emellan sig och började läsa ur små böcker i skinnband som de tog fram ur sina bältespungar. Både Bethermin och Sita stod bakom Edesina. Den gyllenblonda forna Saldamen hade kommit på andra tankar på ett både uppseendeväckande och smärtsamt sätt. Smärtsamt både för henne och systrarna. När hon först tvekande hade bett om att undervisa henne också, vid kvällsvarden föregående kväll, hade de vägrat. De undervisade Bethermin bara för att hon redan hade lett kraften. Sita var för gammal för att bli novis. Hon hade inte lett kraften, och så var det med den saken. Så hon härmade vad det nu var som Bethermin hade gjort och hade dem att skutta runt lägerelden i ett regn av dansande gnistor så länge hon förmådde hålla kvar kraften. Då gick de med på att undervisa henne. I varje fall Jolene och Edesina. Teslin ville fortfarande inte ha någonting att göra med någon Saldame, oavsett om de inte längre var det. Alla tre turade sig emellertid om att piska henne med ett spö, och hela förmiddagen hade hon skruvat på sig i sadeln. Hon såg fortfarande rädd ut, för kraften och kanske för Aesedena. Men märkligt nog såg hon nöjd ut också. Varför översteg Mats förstånd? Han borde också ha känt sig nöjd. Han hade undvikit att bli anklagad för mord. Undvikit att blint rida rakt in i en tjonsjansk fälla som skulle ha inneburit döden för tjuren och slutligen lämnat Golamen bakom sig för gott. Den följde förstås Lukas sällskap, och Luca hade blivit varnad hur mycket nytta det nu skulle göra. Inom mindre än 2 veckor skulle han ha tagit sig över bergen och vara i Marandi. Han måste tänka ut hur han skulle bära sig åt för att kunna få tjuren oskadd tillbaka till Ibodar. Det var ingen enkel uppgift nu, särskilt inte när han dessutom måste se till att inga Aesedere försökte snappa bort henne. Men det betyder bara att han skulle få mer tid på sig att titta på hennes ansikte och försöka räkna ut vad som pågick bakom hennes stora, vackra ögon. Han borde ha varit yster som en häst i en havreåker. Men det var långt ifrån vad han var. Till att börja med gjorde det ont i alla de sår han fått under striden i Madeirin. Några av dem var inflammerade, men det hade han än så länge lyckats hålla för sig själv. Han avskydde att folk pjoskade med honom, nästan lika mycket som han avskydde att bli utsatt för kraften. Lopin och Narim hade trocklat ihop honom så gott de kunnat, och han hade vägrat att låta sig helas, trots att alla tre Aesedena hade försökt tvinga det på honom. Han hade blivit förvånad över att Jolene av alla människor hade envisats, men det gjorde hon, och slog förbittrat ut med händerna när han vägrade att ge med sig. En annan förvånande sak hade varit Chuans reaktion. Var inte dum, leksak, hade hon sagt på sin släpiga dialekt, där hon stod över honom med armarna i kors i hans tält, medan Lopin och Narim trakterade sina nålar och han skar tänder. Det som fick honom att skära tänder var inte så mycket nålarna som hennes sätt. Hon lät som om hon ville försäkra sig om att en av hennes ägodelar reparerades på rätt sätt. Och dessutom satt han där i bara underbyxorna. Hon hade bara promenerat rakt in och vägrat att gå igen med mindre än att någon släpade ut henne. Och han hade inte känt sig i form att släpa en kvinna som förmodligen kunde bryta armen av honom. Det här med att hela är någonting helt fantastiskt. Min Mylen kan det. Och jag har lärt mina andra det också. För all del är många skåpiga när det handlar om att bli vidrörda med kraften. Hälften av mina tjänare skulle svimma vid blotta tanken. Och förmodligen de flesta av det sanna blodet också. Men av dig hade jag inte väntat mig det. Det skulle hon ha gjort om hon haft en fjärdedel av hans erfarenheter av Aesedere. Från Madeirin hade de ridit iväg längs vägen mot Lugard, men så snart de lämnat gårdarna kring staden bakom sig hade de gett sig in i skogen. Så snart de kom in bland träden hade tärningarna börjat rassla i hans huvud igen. Det hjälpte också till att förstöra hans humör. Dessa fördömda tärningar som skallrat runt i skallen på honom i 2 dagar. Vad kunde det inträffa för ödesdigra händelser mitt ute i skogen? Han hade sett till att de höll sig undan från de små byar de hade passerat. Nåväl, förr eller senare skulle tärningarna stanna. Och det enda han kunde göra var att vänta. Chun och Chelusia gick bort till bäcken för att tvätta av sig och samtalade med snabba fingerrörelser på vägen dit. Säkerligen om honom. När ett par kvinnor började kuckla sinsemellan kunde man vara säker på att... Just då skrek Amathera och alla vände genast blickarna mot henne. Mert upptäckte orsaken lika snabbt som Julian. En svartfjällig orm på gott och väl 7 fot som hastigt slingrade bort från stocken där Julian satt. Leilwin for upp med en svordom och drog sitt svärd. Men Julian var ännu snabbare. Han fick upp kortsvärdet ur skidan och rusade efter ormen så snabbt att hans röda hatt ramlade av. Låt den vara, Julian, sa Mert. Den är på väg bort. Låt den vara. Förmodligen hade den sitt bo under stocken och hade blivit överraskad över att träffa på en massa människor när den kom ut. Lyckligtvis var nattormar enstöriga djur. Efter en kort tvekan bestämde sig Julian för att det var viktigare att trösta den darrande Amathera än att jaga en orm. Vad är det för sorts orm förresten, sa han när han tagit henne i sin famn. Han var ju stadsbo, Mert berättade. Och ett ögonblick såg det ut som om han tänkte ge sig efter den trots allt. Klokt nog avstod han från det. Nattormar var snabba som blixten. Och beväpnad med bara ett kortsvärd skulle han ha varit tvungen att gå nära. Dessutom klängde sig Amathera fast vid honom så hårt att han skulle ha fått svårt att ta sig loss. Mert tog hatten från sin Ashanderai som stod med spetsen nedkörd i marken och satte den på huvudet. Vi ödar bort dagsljuset, sa han runt pipskaftet. Det är dags att röra på sig. Stå inte och söla där borta, Chun. Dina händer är tillräckligt rena nu. Han hade försökt kalla henne sin skatt igen. Men sen hon utropat sin seger i Madeirin hade hon vägrat att lystra till det. Hon skyndade sig förstås inte det minsta. När hon väl kom tillbaka torkande händerna på en liten bit handduksväv som Chelusia sedan skulle hänga på tork på sadelknappen hade Nerim och Lopin redan fyllt igen avskrädesgropen, slagit in resterna från måltiden och släckt elden med vatten som de hämtat från bäcken i hopfällbara läderhinkar. Mert stod med sin Ashanderej i handen, redo att sitta upp på pricken. En märklig man som låter giftormar löpa, sa Chuen. Att döma av karns reaktion förmodar jag att nattormar är giftiga. Mycket, sa han, men ormar hugger ingenting som de inte kan äta om de inte är hotade. Han satte ena foten i stigbygeln. Du får kyssa mig, leksak. Han hajade till. Hon hade inte pratat särskilt lågt och nu tittade alla på dem. Chelusias ansikte bar en mask av sådan fullständig uttryckslöshet att hon inte hade kunnat visa sitt ogillande bättre. Nu, sa han. När vi stannar ikväll kan vi ta en promenad bara du och jag. Ikväll har jag kanske ångrat mig, leksak. Kalla det en nyck för en man som skonar giftormar. Hade hon kanske sett ett av alla sina förebud i det? Han tog av sig hatten och stack ner det svarta spjutet i marken igen. Tog pipan ur munnen och gav henne en kysk puss på de fylliga läpparna. En första kyss fick inte vara för våldsam. Han ville inte att hon skulle tro att han var påflugen eller ohyfsad. Hon var ingen skänkflicka på någon krog som ofta kunde tycka om lite hårda tag. Dessutom kunde han nästan känna alla dessa blickar som iakttog dem. Någon fnissade. Seleucia himlade med ögonen. Chewon la armarna i kors framför bröstet och tittade upp på honom genom sina långa ögonfransar. Påminner jag om din syster? Frågade hon med farligt tonfall. Eller kanske din mor? Någon skrattade. Flera stycken faktiskt. Matt knackade bistert ur pipan mot stövelklacken och stoppade den i rockfickan. Han hängde hatten på Archanderain igen. Om det var en riktig kyss hon ville ha, hade han verkligen trott att hon inte skulle fylla hans famn? Slank var hon förvisso och liten, men hon fyllde den mycket, mycket bra. Han böjde ner huvudet mot hennes. Hon var långt ifrån den första kvinna han hade kysst. Han visste vad han sysslade med. Överraskande nog, eller kanske inte så överraskande egentligen, så visste hon det inte. Men hon lärde sig snabbt, mycket snabbt. När han slutligen släppte henne stod hon där flämtande och tittade upp på honom. Sanningen att säga andades han inte riktigt lugnt heller. Mertwin visslade uppskattande. Matt log. Vad skulle hon tycka om det som uppenbarligen var hennes första riktiga kyss någonsin? Han försökte ändå låta bli att le allt för brett. Han ville inte att hon skulle tro att han hånflinade. Hon la fingrarna på hans kind. Jag trodde väl det, sa hon med sitt honungssega uttal. Du har feber. Några av dina sår måste vara infekterade. Matt blinkade. Han gav henne en kyss som borde ha fått hennes tår att krulla sig. Och allt hon sa var att han var varm i ansiktet. Han böjde ner huvudet igen. Den här gången skulle hon förbanna honom behöva hjälp för att stå på benen när han var klar. Men hon la handen på hans bröst och sköt bort honom. Seleucia, hämta lådan med salvor som jag fick av husmor Luca, befallde hon. Seleucia skyndade bort till Chewons svartvita häst. Vi har inte tid med det nu, sa Mert. Jag smörjer in lite ikväll. Han kunde lika gärna ha hållit munnen stängd. Av med kläderna, leksak, sa hon, med samma ton som hon hade använt i sin kammarjungfru. Salvan kommer att svida, men jag förväntar mig att du ska vara tapper. Jag tänker inte. Ryttare på väg hitåt, meddelade hörnan. Han satt redan i sadeln på en svart vallack med vita framhovar och höll i ledbandet till en av raderna med packhästar. En av dem är Värnin. Mert svingade sig upp på pricken för att se bättre. Ett par ryttare närmade sig i galopp och väjde för de nedfallna träden när de måste. Han kände igen Kjell Värnins gråbruna häst, men framförallt gick det inte att ta fel på mannen själv. Ingen annan som var så tjock och satt i sadeln som en hösäck kunde ha hållit sig kvar på hästryggen i den farten utan synbar ansträngning. Karn skulle ha kunnat rida på ett skenande vildsvin utan att ramla av. Sen kände Mert igen den andra ryttaren, vars mantel flaxade bakom honom, och kände sig som om han hade fått ett knytnävslag i magen. Han skulle inte ha blivit det minsta förvånad om tärningarna hade stannat just då. Men de fortsatte att skramla runt i skallen på honom. Vad i ljusets namn gjorde Talmanes i Altera? De båda ryttarna saktade in till skritt innan de kom fram till Mert och Värnin höll in så att Talmanes kunde rida sista biten ensam. Det var inte för att han var blyg. Det fanns ingen blygsel hos Värnin. Han lutade sig slött mot sin höga sadelknapp och spottade åt ena sidan genom en lucka mellan tänderna. Nej, han visste att Mert inte skulle bli glad och därför tänkte han hålla sig undan. Värnin har berättat vad som hänt sen sist, Mert, sa Talmanes. Carhanian var en kort, senig man med framsidan av gässan rakad och pudrad. Han hade rätt att bära ett ansenligt antal färgränder. Men den enda prydnaden på hans mörka rock var en liten röd hand som var broderad på bröstet. Om man inte räknade den röda halsduk som var knuten om vänsterarmen. Han skrattade aldrig och log sällan, men han hade sina skäl. Det smärtade mig att höra om Nalesin och de andra. Han var en bra kar, Nalesin. Det var de allihop. Ja, det var de, sa Märta och höll sitt humör under sträng kontroll. Jag förmodar att Egwin aldrig kom till er för att få hjälp med att komma bort från de där idiotiska Aesedena. Men vad i ljusets förbannade namn gör du här? Nåja, kanske inte så sträng kontroll trots allt. Säg i varje fall inte att du har med dig hela förbannade röda handen 300 förbannade mil in i Altera. Egwin är fortfarande den ämelintronande, sa den andra lugnt och rättade till manteln. Den pryddes av en likadan röd hand, fast större. Du hade fel angående henne, Mert. Hon är verkligen den ämelintronande. Och de där Aesedena håller hon ordentligt i nackskinnet, även om en del av dem kanske inte vet det än. Sist jag såg dem var hon och alla de andra på väg för att belägra Tarvalon. Vid det här laget har hon kanske lagt det under sig. De kan göra likadana hål i luften som draken återfödd gjorde för att föra oss nära Salidar. Färgerna virvlade i Märts huvud och bildade ett ögonblick bilden av Rand som pratade med en kvinna med grått hår i en rund knut på gässan. En Aesedé, trodde han. Men hans vrede blåste bort synen som dimma. Allt detta prat om den ämelintronande och Tarvalon lockade förstås dit systrarna. De red upp vid Märts sida och försökte ta över. Nå, Edesina höll sig undan en smula på det sätt hon gjorde när Teslin eller Jolene hade satt betslet mellan tänderna på henne, men de båda andra. Vem talar du om? Frågade Teslin uppfordrande innan Jolene hunnit öppna munnen mer än halvvägs. Egwin. Det fanns en antagen vid namn Egwin Alvear, men hon rymde. Egwin Alvear. Det stämmer, Aesedé, sa Talmanes hövligt. Mannen var alltid artig mot Aesedé. Och hon är ingen rymling. Hon är den riktiga ämelintronande, sanna mina ord. Edesina lät höra ett ljud som man skulle ha kunnat kalla för ett pip om det kommit från någon annan än en Aesedé. Det får vänta, muttrade Mert. Jolene öppnade munnen igen, ilsket. Det får vänta, sa jag. Det räckte inte för att stoppa den slanka gröna systern, men Teslin la en hand på hennes arm och mumlade någonting, och det hjälpte. Jolene gav emellertid Märt en vass blick som lovade att hon skulle dra ur Talmanes allt hon ville veta senare. Röda handen, Talmanes. Åh, nej, jag tog bara med mig 3 kavalleribrigader och 4000 beridna armborstskyttar. Jag lämnade kvar 3 kavalleribrigader och 5 med infanteri. Något försvagade vad det gäller ambosch i Marandi med order om att gå norrut till Andor. Och så murarbrigaden förstås. Praktiskt att ha murare till hand som man behöver bygga en bro eller så. Märt knep ihop ögonen en kort stund. 6 beridna brigader och 5 med fotfolk. Och en murarbrigad. När han hade lämnat röda handen hade de bara haft 2 brigader. Både kavalleri och infanteri inräknat. Han önskade att han haft kvar hälften av det guld han så frikostigt hade gett till Luca. Hur ska jag kunna avlöna så många män, frågade han barskt. Det går inte att hitta tillräckligt många tärningspartier på 1 år. Nå, vad den saken beträffar så gjorde jag en liten överenskommelse med kung Rodren. Avslutad nu, och inte för tidigt heller. Jag tror att han var beredd att vända sig mot oss. Men det ska jag berätta om senare. Men i röda handens kassakister finns det till mer än 1 års såld åt alla. Dessutom kommer draken återfödd förr eller senare att tilldela dig förläningar, och de kommer att vara enorma. Han har satt andra män att regera hela riken, och du har vuxit upp tillsammans med honom. Den här gången kämpade han inte emot när färgerna formades till bilden av Rand och den gråhåriga Aes Sedain. Det var en Aes Sedain, det gick inte att ta fel på. Och hon såg ut att vara en hård kvinna. Om Rand försökte tilldela honom några adelstitlar skulle han trycka ner dem i halsen på honom. Det var vad han skulle göra. Matt Cawthon tyckte inte om ädlingar. Nåja, en del gick väl an. Som Talmanes. Och så Chewon förstås. Chewon fick han inte glömma. Och han hade sannoliken inte lust att bli någon själv. Han nöjde sig dock med att säga. Det må vara som det vill med den saken. Seleucia harklade sig ljudligt. Hon och Chewon kom fram vid sidan av Matt på sina hästar. Och Chewon satt så rak i sadeln med så sval blick. Kall min och majestätisk hållning att han var beredd på att Seleucia skulle börja räkna upp hennes titlar. Men det gjorde hon inte alls. Istället skruvade hon på sig i sadeln, blängde på honom ögon som liknade glödande kol och harklade sig igen. Mycket högt. Åh. Chewon, sa Matt, tillåt mig att presentera först Talmanes Delovinde av Carheim. Han är av en uråldrig och framstående ett och har själv bidragit till dess ärevördiga rykte. Den lilla kvinnan böjde på huvudet. Kanske en hel tum. Talmanes, det här är Chewon. Så länge hon kallade honom för leksak skulle hon inte få några titlar från honom. Seleucia glodde på honom med ögon som brann värre än någonsin. Hur otroligt det än verkade. Talmanes blinkade emellertid förvånat och bugade sig mycket djupt i sadeln. Vernin drog ner det slokande brättet på sin hatt ännu mer så att hans ansikte var halvt dolt. På så vis, tydligen hade han redan berättat för Talmanes precis vem Chewon var. Med en låg morgning lutade sig Mert ned från sadeln för att plocka åt sig hatten från spjutet och dra upp Archandarejen. Han tryckte hatten på huvudet. Vi är redo att fortsätta, Talmanes. Led oss till platsen där dina män väntar. Så ska vi se om vi har lika stor tur med att undvika Shonshen på vägen ut ur Altara som på vägen in. Vi har sett många shonshanska trupper, sa Talmanes och slöt upp bredvid pricken på sin bruna springare. Fast de flesta soldater vi såg verkade vara från Altara. De verkar ha läger utspridda överallt. Som tur var såg vi inga av de där flygvarelserna som jag hört talas om. Men det finns ett bekymmer, Mert. Vi råkade ut för ett ras. Jag förlorade eftertruppen och en del av packhästarna. Passet är helt blockerat, Mert. Jag skickade upp 3 män att klättra över med orden åt Röda Handen att bege sig till Andor. En av dem bröt nacken, en annan benet. Mert höll tvärt in. Jag antar att du menar samma pass som Vernin pratat om. Talmanes nickade och Vernin, som väntat på att falla in bakom dem, sa: Stämmer förbannat väl det. Pass växer inte på träd, inte i berg som demonerna. Han var inte den som brydde sig om gradbeteckningar. Då måste du leta upp ett annat, sa Mert. Jag har hört att du kan hitta fram med förbundna ögon mitt i natten. Det borde vara en lätt match för dig. Lite smicker skadade aldrig. Dessutom var det alldeles sant att han hade hört detta om Vernin. Vernin lät som om han svalt tungan. Leta upp ett annat pass, muttrade han. Leta upp ett annat pass, säger han. Han går inte bara och letar upp ett pass hur som helst i nya berg som demonerna. Varför tror du att jag bara visste ett enda? Han måste vara skakad för att medge någonting sånt. Hittills hade han envist hävdat att han bara hört talas om det. Vad pratar du om, frågade Mert, och Vernin förklarade. Mycket mångordigt för att vara han. En ACD förklarade det här för mig en gång. Du förstår, det finns gamla berg. Redan före världsfallet fanns de där. Kanske på havets botten eller så. Över dem finns det massor av pass, breda och fina. Ett sånt pass är det ingen fara att rida in i. För så länge man har huvudet kvar på axlarna, håller reda på riktningen och har tillräckligt mycket förnödenheter så kommer man förr eller senare ut på andra sidan. Och sen finns det berg som blev till under världsfallet. Den fete mannen vred på huvudet och skickade iväg en enorm spottloska. I dem är passen smala, slingrande historier. Och ibland är de inte alls vad man skulle kalla ett pass. Om man rider in i ett sånt kan man rida omkring tills maten tar slut utan att hitta vägen till andra sidan. Att det där passet gått förlorat kommer att drabba en massa människor som använt det för att transportera vad man kan kalla obeskattade varor. Och män kommer att dö innan de hittar ett nytt som leder hela vägen igenom. Om vi ger oss upp i demonerna utan det passet kommer vi förmodligen också att dö allihop. I varje fall de av oss som inte vänder om i tid utan att ha blivit så snurriga att de inte hittar tillbaka. Matt såg sig omkring, såg på Chewon, Acedena och Oliver. Allihop var beroende av honom för att komma i trygghet. Men hans säkra väg ut ur Altera fanns inte längre. Nu rider vi, sa han. Jag måste tänka. Blod och förbannad aska. Han måste tänka för allt han var värd.